Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Sluta aldrig att vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Det sa min mamma till mig när jag var liten. Och det har jag alltid burit med mig. Och jag har aldrig slutat vara nyfiken. Till varje avsnitt så bjuder jag in en gäst som inspirerar mig på olika sätt och som jag är nyfiken på. Det kan handla om ett ämne, en erfarenhet eller personen i sig. Okända som kända. Att via podden få möjlighet att dela samtalen med er, då hoppas jag att vi ska kunna inspirera er också. Det kan handla om våra drivkrafter, vår hjärna, beteenden, träning, rutiner, att vara ledare, oavsett om det är vårt yrkesliv eller privatliv. Helt enkelt dela upplevelser och erfarenheter och genom det lära och inspireras. I det här avsnittet så möter jag Alexander Holmberg. Han är coach, föreläsare och ledarexpert. Och den här intervjun den gjordes lite tidigare i somras. Och det är för Alexander som jag har gått mina 3 kurser i coachande ledarskap. Och genom de utbildningarna så har mitt intresse för att leda mig själv och andra bara blivit större och än mer spännande. Idag så har jag bjudit in Alexander för att vi ska prata om att leda i förändring. Och det med tanke på det senaste halvåret och den pandemi som vi fortfarande befinner oss i. Det kommer att handla om hur vi ska tänka för att leda oss. Oavsett om det gäller jobbet, privatlivet eller oss själva. Nu kör vi. Ja, varmt välkommen Alexander Holmberg.
Tack så jättemycket. Och jag måste be om ursäkt. Förlåt.
För?
Ja, men alltså, det här med, har man väl satt igång den här processen med att lära sig om ledarskap så är det liksom kört. Det tar ju inte slut. Alltså, sen är ju världen är helt outsinnig. Vad mycket klokhet det finns där ute.
Och så sjukt roligt. Mm. Så du får säga förlåt och jag säger tack.
Ja, varsågod.
Ja, det är bra. När det gäller att leda i förändring, jag tänkte innan vi går in och pratar på det så tänkte jag så här, hur ser du på alltså en bra ledare?
Mm. Det här är jättespännande för de nyckelorden är också under förändring har jag märkt just nu. Nu handlar det mer om förmågan att vara transparent, förmågan att vara ärlig, förmågan att vara sig själv, sårbar, säga ja, säga nej till det man genuint menar. Alltså närvarande ledarskap. På en helt annan nivå än vad vi pratat om tidigare. Det märker man också, de ledare som håller nu under den här förändringen är ju också de som klarar av att vara ärliga och sårbara. Mm. De som spelar spelet, om du förstår vad jag menar med det, men de som liksom spelar att vara en ledare som de kanske genuint själva inte är, det är de som också kommer få det väldigt, väldigt jobbigt i höst. Det är väldigt lätt att falla in i någon form av idealbild hur man ska vara. Och så har det nog varit ganska mycket, att man ska vara på ett visst sätt. Man ska vara positiv, man ska vara framåt, man ska utveckla sig själv, man ska visa sig framgångsrik. Idag är det inte samma kriterier. Idag så händer det jättemycket vad gäller vår syn på oss själva, på vad vi behöver och vilken typ av ledarskapare vi behöver. Så att jag tror att en ledare idag är ju en person som är genuin i de utmaningar som man har framför sig. Man duckar inte för dem, man tar de utmaningarna som är, man accepterar den förändring som är. Man låtsas inte om att förändringen inte finns där, utan man, okej, nu är situationen så här. Hur gör vi nu? Man är inbjudande i sin kommunikation, i sitt ledarskap och framförallt i det sätt man är. Och det här kan man ju se i familjen, det här kan man se på arbetsplatser, det här kan man ju se i politiken, kan man se på bloggar, i sociala medier. Alltså var någonstans blir det tydligt, ärligt, sårbart och rakt? Och vad blir det inte det? Och jag tror inte längre vi köper det här spelet. Så att jag är faktiskt ganska hoppfull inför de utmaningar som vi står inför efter det som är just nu. Mm. Därför att det här, vi har varit tvungna att verkligen rannsaka oss själva. Liksom i det lilla och i det stora. Vad är det för värld vi lever i? Vill jag vara här? Vad gör jag i min familj? Hur hanterar jag mitt ledarskap i familjen när plötsligt 3 tonårsbrudar har skola hemma? Och jag liksom är en av de vuxna som måste se till att det blir en vardagsrutin hemma med att gå upp 8, käka frukost, gå in på sina rum och göra sina läxor.
Och dessutom göra sitt jobb.
Ja, men verkligen. Ja. Och då måste jag ställa mig frågan, gör jag det?
Jag pratade med en, eftersom jag tycker att det här med ledarskap nu är lite intressant, så har jag träffat några olika ledare under våren för egen del, bara för att förstå hur de tänker och tittar på ledarskapet och vad det grundar sig i hos dem. Men en sak som var väldigt tydligt var en av dem jag träffade den här gången var en man, och vi satt och pratade om just den här våren. Och då så sa jag just att jag hade tyckt att det var en väldigt utmanande och spännande tid. För det jag själv kan påverka, men att jag också ibland kunde känna mig så sjukt ensam, och jag hade känt mig ensam, jag har varit väldigt ofta själv och det har jag inga problem med, men att vara ensam. Och då säger han att det är så märkligt, för att inom jobbet är jag så otroligt drivande, jag tar beslut, har inga problem med de grejerna, när det kommer till mitt privata är det kaos. Mm. Är det någonting som du kan se hos
absolut. Det här är, det är lite andra ord på det jag precis sa. Jag tror att man har, jag använder ordet spela spelet, alltså man har i arbetet varit den typ av ledare som man tror att man ska vara, medan man kanske mer är sig själv hemma. Och idag så tror jag att alla som har suttit där hemma under den här liksom våren, och alla som har suttit i otaliga förhandlingar, varit tvungna att se upp sina vänner, varit tvungna att sitta i många samtal, både med familjen men också med sin personal och sina anställda, så tror jag att ha upptäckt att det finns liksom ingenting man kan addera. Man måste vara sig själv i det här. Man måste våga visa sig sårbar. Man måste våga liksom vara den man är. Och jag tror att det här är det paradigmskiftet vi är i, tror jag. Det här är det som är ledarskapet som håller på att förändras. Att det börjar med oss själva. Vi måste ha koll på oss själva. Vi måste ta hand om oss själva. Och det kommer också synas i höst med de som inte har gjort det. Utan de som har lagt all fokus på att bara finnas för andra och glömt bort sig själva. De kommer behöva jättemycket stöd och hjälp i höst. Och den typen av ledarskap handlar faktiskt om att börja se varandra för de behov vi har egentligen. Och att vi kan växa tillsammans i det. Och att det handlar inte om att jag som ledare, jag ska vara stor och stark, jag ska minsann klara det här. Utan nu är det faktiskt så, jag är ledare och jag har de här behoven. Vilka behov har du? Den här genuina nyfikenheten att ta reda på. Alltså, vad står vi inför? Vilka är vi? Och vad behöver vi för att kunna göra det här tillsammans?
Precis, men det var det jag tänkte på just när han då sa att han, hemma så vill man ju ändå vara den han vill vara, men där kände han sig mer osäker. Där kunde han inte leda sig själv på samma sätt.
Det är jätteintressant.
Ja, exakt. För det är där någonstans man ska kunna vara den man vill vara. Och vara driven och inte vara rädd för att ta beslut som kanske behövs göras även om det är tufft. Därför att, och har det då att du lirar mer med ditt känslomässiga spektra?
Jag associerar till att jag tror att det är väldigt många fortfarande som flyr. Alltså som kanske inte tar sitt eget liv på allvar utan flyr det och agerar ut det i sitt arbete istället. Mm. Och det här är ju en diskrepans mellan liksom arbetsliv och privat. Det är väldigt många tror jag som lever ut sitt liv genom sitt arbete och har mindre kvar hemma. Och det här är ju också någonting som vi har tvungna att konfrontera nu när vi faktiskt har haft både jobbet och privatlivet hemma. Där jag går till jobbet genom att jag går ut i arbetsrummet där hemma, och när arbetsdagen är klar så öppnar jag kontorsrummet och där sitter familjen och börjar förbereda middag. Att de här gränserna börjar suddas ut idag, och det är det som jag gör, alltså det är det som gör tror jag att just den här synen på ledarskap, vi börjar bli mer och mer medvetna om det har fått en ny meningsfullhet. Och här finns det en kille, som heter John Vervecki som otroligt generöst har dragit ut 50 magiska filmer om människans utveckling. Awakening from the Meaning Crisis tror jag den heter. Han går igenom historiskt liksom, vad har hänt alltifrån Platon och lägereldar och stenåldersmänniskor och sådär. Och just som pekar på precis det här som är startskottet för liksom ledarskapet 2.0 som faktiskt handlar om meningsfullhet, tror jag. Att vi någonstans fram tills innan covid-19 så har vi varit på jakt efter en meningsfullhet som vi inte har hittat. Alla de här självutvecklingskurserna, man går till coachen för att hitta sig själv, man ska vara framgångsrik och man ska vara stor och stark och man ska träna och man ska äta bästa maten och man ska lägga ut de här fantastiska bilderna på Insta hur fantastiskt livet är. Det är ju ingen meningsfullhet i det. Meningsfullheten kommer ju när man är på riktigt. Och det har vi ju fått möta idag. Det har vi fått möta, vi har tvingats möta oss själva och varandra i familjer och på arbetsplatserna. Så att jag hoppas, jag tror, jag kanske är naiv, men jag tycker mig höra att vi har fått en större meningsfullhet idag. Vi har fått mer kontakt med oss själva. Och det här är så otroligt viktigt för att vi ska kunna leda varandra i framtiden.
Men om man då tittar på, för det här handlar ju också då om det här med att leda liksom i hemmet. Då ska du vara ledare på jobbet och du ska också möta det som kanske inte fungerar hemma. Mm. Jag tänker att många kanske märker att vi funkar ju inte ihop.
Exakt. Det brukar vara, det vanligaste samtalet innan sommaren brukar vara nej, inte en sommar till med svärmor och svärfar. Det är ungefär så det brukar vara. Hur ska jag ta det snacket med min man eller min hustru i sommar? Det här är ju helt i linje med vad du frågade, Kristin. För det som händer nu är att många av de här samtalen som jag har och har haft under våren har handlat mer om de här viktiga livsbesluten. Hur lever jag? Lever jag med den jag älskar eller inte? Och det är ju de som har en utmaning i det. Men det är också väldigt många som har lite förvånat upptäckt varandra igen. Så, och börja fråga, men hur gör jag för lyft? Hur gör vi för att ta hand om det här? Hur gör vi för att kunna ha det här kvar i höst? Och så. Och där har jag faktiskt, jag har min den här egoveckan. Har du hört om den?
Nej.
Jo, men alltså egoveckan, den är magisk. En gång per år, och jag tjatar om den här, men jag tycker den är fantastisk. För att under den här egoveckan, då sticker jag iväg 3 dagar, så funderar jag över året som har gått. Så i 3 dagar så är jag ganska noggrann och specifik och kollar av liksom varje månad, varje vecka. Vad är det jag har gjort? Vad är det jag är nöjd med? Vad är jag inte nöjd med? Och sen så har jag en 4:e dag, då är jag meditativ. Och då verkligen här och nu så gör jag olika saker beroende på vilket år det är. I år kommer jag definitivt att meditera. Jag lovar i så mycket jag kan i ett helt dygn. Och sen resterande 3 dagar lägger jag på att planera året som kommer. Så vad vill jag ska hända i augusti, september, oktober, november, december? Hela liksom året framåt. Så min liksom livsplanering, den är ungefär 1 år framåt. Och sen checkar jag av, blev det som jag ville eller inte. Tänk om vi gjorde det här tillsammans. Mm. Som par.
Handlar den egoveckan då planering yrkesmässigt eller också i...
Ja, hela livet.
Hela livet.
Hela livet, absolut. Alltså i min relation med mina barn, med henne jag älskar, med jobbet. Gör jag rätt saker? Har jag min passion igång? Har jag tappat bort någonting? Vilka relationer ger mig energi? Vilka relationer tar energi? Så jag gör ingen skillnad på privatliv och arbetsliv. Och så, det tror inte jag vi kommer göra framtiden heller.
Nej, för det är nyfiken. Vi ska prata mer om det just när det gäller framtiden. För det är ju någonting som, i den förändringen som vi är. Och jag brukar ju tänka att när det är som jobbigast så tänker jag ju att den här förändringen sker ju för att det ska bli någonting bättre.
Mm.
Och jag, nu kan man ju då, jag tittar, det finns en film som heter Eat, Pray, Love med Julia Roberts. Och nu har jag tittat på den tror jag 8 gånger under ett halvår, kanske. Och där säger hon någonting att, som jag tycker stämmer lite grann in över det som är nu. Att det är inte mitt liv utan världen som är kaotisk. Och den enda faran är att vara för fäst vid allt. Ödeläggelse är en gåva, det är vägen till förvandling.
Mm, precis så.
Och tittar man på världen så är det ju ganska kaotiskt på många sätt. Det är inte bara coronan, vi har... Black Lives Matter, det är miljön. Det är många olika saker.
Mm.
kan man titta på det i det perspektivet att det är kaotiskt där, men vad är det jag ska göra? Vad kan jag göra?
Vi är i en tid av accelererande förändring. Och den som säger något annat ljuger. Därför att det kommer inte att bli mindre saker, alltså färre saker som förändras. Utan den här hastigheten i omfattning av skeden. Jag tror att allting någonstans hör ihop. Jag kommer ihåg min mamma sa, när hon liksom började närma sig ny teknik. Så sa hon, lite frustrerat, så sa hon. Alltså Alexander, gissa vad som kommer att hända. När det sitter en etiopisk bonde, en fåraherde. Och sitter i Etiopien på en kulle, öppnar sin iPhone och börjar se filmer hur andra människor i världen har det. Vad kommer hända för den fåraherden då? Och det här är någonting vi behöver komma ihåg. Det är att all information är tillgänglig. Vi lär oss hela tiden om varandra, av varandra. Det finns människor som inte funkade i skolan, för skolan är ganska snäv idag. Det blir fler och fler som faller ur, därför att skolan blir mer och mer fyrkantig. De här som faller ur, de har ju plötsligt YouTube. De har tillgång till de stora filosoferna och de stora frågorna och liksom själv lär sig. Vi är ju en, Tony Robbins pratar om det här, att vi går liksom från självutveckling till självlärande. Att någonstans så blir det är så otroligt mycket kompetens som finns som har blivit tillgänglig. Det är bara att plocka och ta och omvandla det till och liksom embrace it. Och det här gör ju att vi kommer också kräva förändring. Och när en sån sak som Black Lives Matter händer, så får ju det ett globalt genomslag på ett sätt som det aldrig har fått tidigare. Samma sak gäller ju Greta, den här vår fantastiska tjej som helt plötsligt är ärlig, står för någonting. Och det är det jag tror hon är mest symbolen för. Att hon faktiskt står för vad hon tycker. Och hon gör det. Och hon agerar på det. Och hon är helt transparent. Och hon har inget filter i det. Utan hon kommer säga nej och hon kommer säga ja. Och vi längtar efter den tydligheten. Så för att gå tillbaka till din fråga på något vänster i det här filosofiska resonemanget, så tror jag att det här kommer vi att se mer av. Mer förändringar, mer krav på att vi faktiskt tillhör samma värld, samma jord. Och när man accepterar det, när man någonstans förstår att det här kommer att hända. Jag kan inte förändra världen, men jag kan ta ansvar för mig själv. Då händer det otroligt mycket saker. Och jag tror att det finns en kvinna som heter Byron Katie som har en jättehäftig modell som är väldigt tydlig, som handlar om upptagenhet. Alltså vad är det vi upptar oss med i vår vardag? Är det liksom mig? Är det det du håller på med? Eller är det som hon brukar säga, God's business and it takes hell of a time to do God's work? Alltså det här, det som ligger långt utanför oss själva. Jag tror att det är så otroligt mycket som händer som ligger utanför vår makt att påverka. Att det blir ett ännu större och tydligare ansvar. Att vi måste ta hand om oss själva för att kunna finnas till hands för varandra.
Och där tycker jag är bra om man plockar upp den här med acceptansen. Att titta på vad kan jag förändra och vad kan jag inte förändra.
Exakt.
Jag kraschade ju och var ju sjukt dålig på att leda mig själv. Alltså jag var så kass. Jag var en sånt offer. En helg. Mm.
Ja.
Där grattis. Jag hamnade. Ja, men alltså det var ju extremt spännande. Och då lyssnade jag faktiskt på Brené Brown. När Skavlan intervjuade henne just om den här situationen. Där hon sa, våga stanna i känslan.
Mm.
Vad är det du känner? Skjut inte bort den. Utan förstå, vad är det jag känner? Är jag rädd? Är jag ledsen? Är jag orolig? Okej, jag kanske känner mig ensam. Mm. Ja, det är faktiskt det. Fast jag vet ju att jag är inte ensam.
Mm.
När jag tillät mig själv att känna det är okej, då fick jag en sån vändning i att nej, nu jävlar. Och sen dessutom så kom min yngsta son och sa, mamma, jag tycker vi ska kolla på en film. Jag bara, jaha, vad då för film? Ja, vi ser den tillsammans. Den heter Yes Man.
Ja,
och jag bara, okej, du har sett någonting som jag inte har tänkt på. Morsan ska börja säga ja. Det blev ju en vändning för mig, men jag tror inte att jag hade klarat varit på den platsen jag är idag på samma sätt om jag inte vågade vara i känslan.
Mm. Ja, absolut. Jag är inne väldigt mycket på liksom, att göra någon form av skillnad mellan vad är tankar och vad är känsla. Och när vi kan tänka kring hur vi känner och när vi kan formulera det, då har vi plötsligt fått någon form av självmakt. Vi har möjligheten att också omdefiniera hur vi vill känna. Så jag tror att stanna upp och konstatera så vad är det jag känner just nu? Och kanske inte värdera så mycket, är det en bra känsla eller en dålig känsla, utan bara konstatera, ja men nu är det så här.
Det är okej.
Ja, jag menar jag hade en process för massa år sedan. Jag förlorade några vänner i en flygolycka som var, jag förlorade 4 av mina bästa vänner. Och det här var en otroligt smärtsam process i och med att jag själv skulle ha varit med på den här flygresan. Jag hade liksom kvar biljetten men jag fick inte tjänstledig. Så det är en sån här otroligt kraftfull milstolpe i mitt liv. Jag ber om ursäkt om jag använder ordet milstolpe. Men det är det. För att det var första gången som jag verkligen fick möjligheten att stanna upp och vara i den här smärtan och sårbarheten och att acceptera den. Att, men det är som det är. Och där finns kraften. Du frågade tidigare om det, så hur hittar man energin? Jo, genom att acceptera att saker är som de är utan att ha en massa åsikter om det.
Precis, och det är där jag många gånger tror att folk kan känna när vi tänker på det sättet. Att man är lite känslokall. Jag kunde inte skilja på händelse och känsla.
Mm.
För att du säger att det är som det är så betyder ju inte det att du inte saknar dina vänner.
Nej.
Och den tyckte jag var väldigt fin när jag såg själv i situationer som jag har hamnat i. Där jag kanske har lagt in händelsen och känslan i samma. Och känt mig lite så här okänslig i att så här, jag tar avstånd från det här. Men det för mig blev en kärleksförklaring.
Mm.
För att jag värnar om känslan så pass mycket.
Mm.
Så att händelsen får inte påverka.
Mm. Jag tycker inte det är känslokallt. Jag tycker inte det är hårt eller fyrkantigt. Herregud, jag har i mitt arbete med att utbilda chefer och ledare i kommunikation och ledarskap är att jag träffar människor som sitter, en del som sitter i sitt värsta i min roll som samtalstekniker. Det är också ett ord på att vara coach, men att utveckla människor. Så behöver vi den här tydligheten? Så att jag tycker inte att det handlar om känslokyla, utan det handlar om tydlighet. Att våga titta på, men vad är det här? Alltså vad är det handlar om? Och att värdera det själv. Är det här bra? Är det dåligt? Vill jag ha mer? Vill jag ha mindre? Vad ska jag sluta hålla på med? Oavsett känslan. För känslan är faktiskt ganska ointressant i det här fallet. För det handlar faktiskt om att börja lyssna på. Men vad behöver jag för att jag ska kunna vara den jag behöver vara?
Men jag tycker just det här med att stå i den känslan och ta de besluten kanske kan vara lättare yrkesmässigt. Men när du är hemma i en relation och säger att du märker att den här relationen, jag lever inte det livet jag vill leva här hemma. Jag har jobbat mycket, jag vill inte, nu förstår jag varför jag inte har velat vara hemma så mycket.
Mm.
Jag behöver hitta en lösning på det. Men jag älskar ju min man eller min fru. Att vara lika tydlig i det. Jag tyckte att det var känslokallt från början. Och idag tycker jag precis tvärtom.
Mm.
Att det är en kärlek till min familj. För att de ska inte leva med mig som är på den platsen. Och inte är med i dem i det. Att värna relationen i föräldraskapet. Genom att ta beslut att inte leva i relationen till exempel.
Mm.
Att det inte är personer i fråga. Det är relationen, återigen, som man inte känner att jag vill leva i. Hur tror du just att ta det i sitt privatliv?
Mm. Oj, det är en jättestor fråga och viktig. Någonting som jag tror vi glömmer när det gnisslar. När ett par liksom frustrerat är rädda. För det handlar om rädsla. Rädsla för att bli exkluderad, rädsla för att bli ensam, rädsla för att bli lämnad.
För vad andra tycker.
Alltså det finns så otroligt många anledningar i vad är det som händer i en relation. Vad är det som gör att det skapas en otrygghet. Och där finns det en mekanism, tror jag. Och det är rädslan i sig genererar att vi liksom ifrågasätter varandras göranden. Jag har en kompis en gång som beskrev oss som, om vi alla människor var som en byrålåda, alltså i den översta byrålådan, där ligger allting jättefint och prydligt, vikt och trevligt, ifall någon drar ut lådan och tittar, så att det ser snyggt ut. I mittersta lådan, där ligger de här större grejerna, tröjorna som är lite, inte lika noga. Längst ner, längst bort, så ligger det den här lådan med den här det som liksom ramlar ner där bakom. Det där som man lite skäms för, som man liksom, som man, den där lådan man inte gör rent, som kan lukta lite unket.
Och kanske en del hemligheter.
Kanske en del hemlighet. Upp. Ja, men exakt. Den där biljetten eller vad det nu är. Det ligger där nere. Och grejen är då, när man då träffas och möts och så luktar det lite unket, så är risken ganska stor att när man kommer hålla på och tjafsa om och prata om det är det unkna. Istället för anledningen varför man har träffats. Mm. Från första början. Alltså, vad är det som gör att jag älskar min Malin? Alltså, vad är det som gör det? Och jag, för mig är en relation, att leva i en relation, är att ta ett dagligt beslut. Att bestämma sig för på morgonen att älska den här personen som jag lever med. No matter what. Och det där matter what, det får man ju hantera. Det är ju det som kallas för livet. Att mötas, att utvecklas tillsammans. Att upptäcka sina brister, att upptäcka nya saker, nya färdigheter. Och det har vi ju fått möjlighet att göra nu.
Mm, det är så,
under den här våren.
Ja, för jag tänker så. Många har säkert blivit ett väldigt bra familjeföretag. Alltså, det funkar hemma, vi hämtar och lämnar barn, man har hittat det där synket. Känslorna för varandra kanske inte är på kärleksfronten på samma sätt längre. Vissa tycker att det är helt okej och kan leva utan det. Jag skulle nog inte klara det, för mig är känslans oerhört viktig. Sen får man ju jobba med den förmodligen, såklart, den dagen jag möter det. Men att stanna kvar i någonting när du känner att jo, känslan är viktig för mig, men vi har ju ändå ett bra familjeföretag. Hur ska jag leda mig genom det?
Ja, framförallt så behöver jag definiera det för mig själv. Alltså, väldigt tydligt, vad är jag behöver i en relation, och utav en relation, utav en livspartner. Och att jag också är beredd att kämpa för det. Att inte, jag säger inte kräva det, men vara tydlig med att det här är det jag behöver. Och att prata om det. Och jag tror att just det här att prata om det är vår absolut största brist. För vi är rädda för att den andra personen ska bli sårad eller ledsen, eller att jag är känslokall när jag säger det här är inte okej för mig. Det är inte okej för mig att vi är inne på sjunde dagen och tittar på Netflix-serie bara. För jag saknar det här andra också. Och att kunna stå för det, för att jag saknar någonting, att jag längtar efter någonting, för att det är viktigt för mig. För då kan den andra personen faktiskt ges möjligheten att säga, jaha, jag trodde du gillade att titta på Netflix-serier.
Kommunikation.
Säger, exakt. Visst, självklart handlar det om kommunikation. Och för mig är kommunikation grunden till allt ledarskap. Och, det här, och för mig är det en del av ledarskap 2.0. Ledarskapet i förändring. Att stå för vad är det vi gör? Vilka är vi? Vad är viktigt? Hur går saker och ting till? Och att man är rakt, tydlig och ärlig. Det vill säga kommunikation med sig själv och med andra. Och det här är ju direkt applicerbart i en familj. Och det är så lätt att vi anpassar bort det här. I din fina bok så har du skrivit bland annat där om anpassning och följsamhet. Som jag tycker är så klockrent på. Alltså, vad är det som händer när vi anpassar bort oss själva? Kontra vad händer när vi är följsamma tillsammans? Mm. Och när vi är följsamma tillsammans, det är då vi kan prata med varandra. Men om man anpassar bort sig, nej men jag trodde att du för att du, då har vi bara hitta på. Mm. Då har vi bara hitta på vad den andra människan behöver.
Och det är också en sån här grej som i en förändring kan jag se, som har hjälpt mig i situationer i alla fall, när jag tittat på det så här efteråt, som gör att jag inte räds på samma sätt att hantera förändringar som kan göra ont. För ibland gör det ju faktiskt ont att göra en förändring i smärta i hjärtat eller i känslan. Det är att jag har hellre en kortsiktig smärta än en långsiktig värk. Mm. För att jag vill hellre att vi löser ett problem, hur jobbigt det än är, för att det ska bli bättre sen. Mm. Än att den här lilla värken ligger hela tiden och mal lite grann.
Men då lever man ju inte i nuet.
Nej.
Då har man ju tappat bort det som är just nu.
Ja, och sen tänkte jag också på det du sa om de negativa sakerna som sägs, till exempel om Tegnell eller om någon annan. Vi är ju väldigt mycket på vad han säger, men vi tittar inte som att, ja men följer jag det han säger? Mm. Gör jag det som restriktionerna är? Mm. Det är ju väldigt lätt att tycka om någon annan. Där finns det ju också, om man tittar på hjärnan, Anna Tibelius Bodin, som jag har läst i ett böcker, där pratar man också om det här, för att vi behöver ju serotonin, känna oss bra. Det är väldigt lätt att i situationer när vi inte riktigt känner att vi är det, att vi gärna trycker ner någon annan, för då får vi igång vårt eget serotonin. Men att stanna upp, så här, varför är jag så på honom? jag kanske ska titta på mig själv. Är det för att jag tycker att det han säger att jag ska göra för att hålla restriktionerna är jobbiga och jag vill inte? Eller vad är det som i mig som gör att jag tycker så här om den här personen? Mm. Eller antar vad det nu är. Så att titta på sig själv, tycker inte så mycket om alla
andra. Ja, och framförallt inte bli så känslostyrd, tror jag. Alltså att om man går tillbaka till relationer till exempel, så tänker jag, alltså en kärleksrelation är ju ett beslut och ett val som handlar om att stå för vad jag behöver, som handlar om min kärlek till en annan människa. Och att vara beredd på att den förändras och att den utvecklas och inte vara kvar i någonting gammalt eller bara vara fokuserad på, ja men nästa år då blir det bra. Och det här är tillbaka till ledarskap i förändring. Jag tror att om jag skulle beskriva det så här, alltså hur ser processen ut, så tror jag att vi går från självutvecklingstiden med att utveckla sig själv, hitta sig själv, finna sig själv, till att någonstans kunna vara en resurs för fler. Att vara en tillgång för flera människor. Och för att kunna vara där så behöver vi också ha koll på oss själva. Så det här hänger ihop. Och det är alltså en naturlig utveckling av alla de här självutvecklingskurserna och allting som vi har hållit på med de senaste 15 åren. Så, att börja närma oss den här. Så hur kan vi då bli en resurs för min familj? Hur kan jag vara till service för henne jag älskar? Så vi går från hjälp till självhjälp till hjälp till hjälpa varandra. Mm.
Nu när vi nu pratar om det lite grann med grupp och personer, så jag vill ju i min podd ge möjlighet för andra att också ställa frågor i det ämnet som jag är nyfiken på.
Mm.
Och jag har fått in en fråga. Nu har vi inte kunnat gå ut med det här till allmänheten, men jag har en kompis som är ledare i jobbet och han är också pappa och många barn och så vidare. Men han har då ställt en fråga. Det här är Pers fråga.
Mm.
Hej Kristina, här kommer lite frågor om ledarskap och hur man utvecklar sig själv. Och då undrar jag hur man får med sig personer och grupper under förändringsarbete.
Ja, den lilla frågan. Mm. Det här är en otroligt intressant fråga, därför att det finns inget enkelt svar på det. Det är det ena jag behöver säga. För det handlar om i vilken situation, vilken förändringsresa, vem är det som leder, vem är det som ska ledas, vad har man varit med om innan, hur har man det just nu som grupp, vart är man på väg, vad sitter man med? Och jag är lite allergisk mot generella regler, generella tips, på samma sätt som jag är allergisk mot diskanalysen som säger att vi är röd, gul, grön, blå. Nej, jag kan vara lila också. Så man behöver vara noga med den typen av frågor, att vara noga med vad är det för situation det handlar om, så man inte glömmer bort det specifika. Det är den ena brasklappen jag lägger där. Men sen handlar det faktiskt om kommunikationen. Om jag kommunicerar till mitt grupp, alltså till min grupp i rollen som ledare, bara på mitt sätt, då kommer jag ju bara att nå dem som förstår mitt sätt att kommunicera på. De som inte kommunicerar på mitt sätt, de kommer ha en större utmaning att förstå. En del kommer anpassa sig för att de vill förstå, fast de inte har förstått. Och andra kommer ta avstånd för att de inte förstår. För när man inte förstår, då känner man sig faktiskt lite dum och exkluderad. Så ska man nå alla, vilket är väldigt stort. En väldigt stor förväntan på en ledare att nå alla. Så när jag säger någonting, vilka når jag, vilka når jag inte? Och det vanligaste misstaget vi gör som ledare är att vi blir glada för de som vi når. För de verkar ju svara. Och sen så tycker vi det är lite jobbigt med de som inte svarar. Men det är ju de vi ska prata med. Det är ju de som är våra läromästare, hävdar jag. Det är de verkligen som kan hjälpa oss i rollen som ledare att bli tydligare. Så vad har jag missat någonstans? Och det är här det brukar bli en krock. Här blir ju de här som inte har förstått, de blir ju nej-sägare och motsträviga. Sen finns det finns en sortering när det gäller kommunikation som jag tycker är helt applicerbart när det gäller att nå de flesta i förändring. Och det är den här skillnaden mellan att uppnå glädje kontra att undvika smärta. Vi har alla de här två grundläggande drivkrafterna. Vi vill uppnå glädje och vi vill undvika smärta i olika situationer. Till exempel ifall jag är med om en trafikolycka och jag har en familj, jag har exempelvis ett barn som jag måste ta ut ur en brinnande bil, så vill jag undvika smärta. Den kraften är otroligt kraftfull hos en förälder. Men till exempel när det gäller träning så är det väldigt många som har den här, men jag tränar för jag vill uppnå en bättre hälsa till exempel, eller jag tränar för att jag vill leva länge. Och det här kan man se i arbetslivet när ledare kommunicerar, att det är väldigt ofta som det är uppnå-orienterade mål. Man pratar väldigt mycket bara till det ena mönstret. Och de här andra, de som har behov av att undvika smärta, de blir inte sedda och hörda på. Och det vanligaste misstaget som man gör då, det är att de här då som tenderar att vara undvika-orienterade, det är att man tar deras sätt att kommunicera som negativt. Och det är inte det. För de tycker om att se problem på vägen. Om jag har... Vi kan testa, Kristina. Mm. Så här. Se vilken du tycker är bäst om. Mm. Jag tränar för att jag vill undvika att dö i förtid. Eller jag tränar för att jag vill leva länge. Vilken av de två?
Eller hur? Så, ja, precis. Ja. Same, men ändå på olika sätt som du säger det.
Exakt. Och man får ju två helt olika upplevelser.
Den ena låter mer positiv och den andra är så här, alltså dö i förtid. Det är ju inte, man pratar man om döden.
För dig.
Ja, precis. Ja. För mig. Och den andra upplever jag som att jag vill leva länge. Den känns lättare.
Exakt. Ja. Så, och då ger du mig en hint om vad din drivkraft ligger när det gäller träning. Mm. Den är mer uppnå-orienterad. Men det finns faktiskt lika många som har en motivation i att undvika att dö i förtid. För det är nämligen positivt det.
Mm. Ja, gud ja.
Ja, så det, och resultatet av de här två är ju precis likadana. Så ska man, för att svara Per här nu då, alltså hur gör man för att nå alla? Så mitt stalltips är, var medveten om hur du kommunicerar när du är motiverad. Vad är det för ord du väljer? Är du liksom uppnåorienterad eller är du ifrånorienterad? Här kanske du behöver kommunicera på båda sätt. Barack Obama, magisk på det här. Han är en läromästare i det här. Kika på hans tal som han hade läst om. Titta, hur gjorde han för att nå så många som möjligt? Han hade en fantastisk balans mellan de här två mönstren, skulle man kunna säga att det är. Mm.
Och det jag tänker också är att om man leder en grupp, om alla i sig själva var lite starkare ledare i sig själva, så skulle man kunna också säga så här, men räck upp handen så här, nu förstår inte jag riktigt. För det föder ju att någon annan känner kanske, hon visar sin sårbarhet, att hon inte riktigt förstår vilken styrka av henne. Då kan jag också våga fråga nästa gång. Våga vara öppen för förändring. Vad innebär det här för mig? Mm. Vad spännande, istället för att tänka, oj vad läskigt det här, det är jobbigt.
Jag tänker att båda de är lika viktiga. Att liksom räcka upp handen och säga, jag förstår inte. Eller räcka upp handen och säga, wow vad spännande. Eller räcka upp handen och säga, jag tycker det är jätteläskigt.
Exakt.
Så den här förmågan att vara ärlig och transparent, att vara inbjudande som ledare, att vara nyfiken på, men vad tycker du? Att också möjliggöra det här klimatet, att inte lägga det ansvaret på varje person, utan också vara genuint nyfiken. Men hur tänker du nu? Berätta mer och vilja lyssna för att förstå. Då händer ju jättemycket saker i en arbetsgrupp, istället för att lyssna för att se om de har förstått vad jag vill att du ska förstå. Återigen så handlar det om kommunikation för att få till det här ledarskapet. Och om man kikar i någon form av hittepå kristallkula, så tycker jag mig se på lite olika håll en del bolag som är snabbutvecklande, där man har de här som har en kraftfull entreprenörsådra, som har varit väldigt framgångsrika väldigt snabbt, de som har anammat och adapterat den här förändringstiden vi är i, så kan man se att det ledarskap som de använder sig av, om man ska sätta något ord på det, så är det något som kallas för participatoriskt ledarskap, det vill säga att alla får leda.
Mm. För det jag tänker på när jag läste en bok som heter Identity Leadership, Stedham Graham, som är, många vet ju att han är då tillsammans med Oprah Winfrey, om man säger så. Han pratar mycket om det här självledarskapet. Men det som jag tyckte var intressant som hamnar, tycker jag också, när du pratar om det, att man ska leda tillsammans på ett annat sätt, det är att han hade 4 punkter. Alltså så här, 4:e punkten är att leda andra. Det var ju self-awareness och self-management. Vilket gör man, att man som ledare i en förändring, förstår jag förändringen? Har den landat i mig? Okej, då ska jag leda mig framåt i den. Sen var den tredje var others awareness. Vilket du var inne på nu, upplevde jag. Att vad är ni någonstans? Vad är ni nyfikna på? För att få med dem att driva tillsammans framåt. Många gånger kan jag tänka på det själv. Att även hemma. När jag säger någonting till min son så tänkte jag så här, är det här riktigt grundat i vad jag egentligen tycker? Eller kommer det här någon annanstans ifrån? Att så här, jo men det är self-awareness. Det här kan jag stå för, det här är ärligt. Och jag är med i det. Och jag lyssnar in honom. Vad tror du? Och sen så kan vi gå framåt tillsammans. Att den går att applicera på väldigt många olika saker. Mm. Och jag tänkte, just det här med att du pratar väldigt mycket om det här kollektiva ledarskapet. Vad ser du nu framöver? För om vi tittar, nu har vi tittat mycket på den här förändringsprocessen. Men om vi ska titta lite grann framåt. Jag sa ju på en gång när det här hände och vi pratade om coronan och att sjukhusen är överfulla, det fysiska som händer i kroppen. Så blev jag ganska snabbt orolig över den psykiska ohälsan som det innebär att låsas in. Alla företag som, vad det nu händer med olika som går i konkurs. Vissa har förlorat tyvärr sina anhöriga eller vänner. Kan vi bara titta på det lite snabbt innan vi faktiskt ser på det som det ger, det positiva som vi kan få ur det här?
Mm. Jag tror att man behöver titta lite i backspegel innan covid-19 och se och bli nyfiken på vilka förutsättningar hade svenska chefer och ledare att leda. Vi ska inte glömma bort att ända fram till 2019, jag har utbildat chef och ledare genom tidningen Chef, jag har liksom så jobbat jättemycket med ledarskapsutbildning. Och av någon märklig anledning så har ledarskapsutbildningen setts som en förmån. Det vill säga att det är en förmån att få gå en ledarskapsutbildning. Och jag skulle nog säga att väldigt många chefer och ledare är underutbildade i framförallt kommunikation. Man är fortfarande rädd för att ta svåra samtal. Enligt mig så är det någonting som ingår i rollen att vara chef. Man känner en osäkerhet inför att hantera förändring. Ja, men för mig ligger det i rollen att vara chef. Att hantera förändring. Definitionen på chef är ju att leda och fördela arbetet. Och att leda en förändringsprocess. Så att utifrån det perspektivet så tror jag att väldigt många chefer och ledare har varit ganska dåligt rustade. Tittar man på den ökande stressen som var innan corona så pekar det också på det. Att vi var ganska dåligt rustade. Vi var väldigt dåligt rustade i att hantera vår egen stress. Vi var väldigt dåliga rustade i att hantera när andra mår dåligt. För vi blev hjälpare. Vi börjar bli psykologer till våra medarbetare när vi inte är utbildade för det. Och det blir aldrig bra. Och det finns en modell som jag alltid refererar till som kallas för dramamodellen, drama triangle, Steven Karpman från transaktionsanalys som är offer, förövare, hjälpare. Och att vi i svensk ledarskap så tror jag att vi fram tills nu har varit livrädda för att bli förövaren och därför blir vi hjälparen. Och i den här hjälpande rollen så blandar vi ihop det. Vi ser medarbetare som är ledsna och så blir vi ledsna. Men man kan inte bli ledsen och ta någon annans ledsamhet och göra den till sin egen. Därför man kan bara vara ledsen utifrån sig själv. Och därför blir det här ett problem. Och det här är en av de största orsakerna till stress, hävdar jag. Och framförallt den här otydligheten. Alltså vad har jag för roll? Vad har jag för mandat? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Återigen kommunikation. Om jag är kommunikationstränad så vet jag det. Då kan jag också, jag kan kravställa på min chef och säga, jag har inte förstått vad jag ska göra. Jag behöver en tydlighet så att jag kan göra mitt jobb. Jag behöver veta när jag är klar. Jag behöver veta om det är bra eller dåligt. Om det här är luddigt, då genererar det stress. Så att innan årsskiftet 2020 så var vi ganska dåligt rustade. Sen kommer då den här perioden som har varit fruktansvärd för många. Det som har varit gemensamt för oss alla, det är ju den här osäkerheten, att hantera osäkerheten. Och jag har mina små läromästare, men den här läromästaren han jobbar på på den här där man hämtar paket där jag bor ute i Trollbäcken. Och jag ska iväg och hämta paket. Och alla dagar, alla andra dagar så har han varit glad. Även mitt i corona, mitt i karantäner, mitt i kaoslöpsedlar. Så han har varit glad och peppig och uppmuntrad. Men den här dagen, då var han lite sorgsen. Så var jag, hur är det? Så, nu är det jobbigt. Jaha, vadå då? Nej, men det är ju osäkert. Vi vet ju ingenting om vad som händer i framtiden. Och den där känslan kan vi nog alla identifiera oss med. Men då slog det mig att, men vänta lite. Har vi någonsin vetat någonting om framtiden? Alltså, och de som påstår att de vet någonting om framtiden, de hittar ju faktiskt bara på. Precis som jag gör när jag sitter och pratar om framtiden, så hittar jag ju på. Men mitt påhittande är ju baserat på erfarenhet, så kanske det ligger någonting i det i alla fall. Och då tittar han på mig och så säger han så här, att du har ju rätt alltså. Alltså vi kan ju verkligen, vi är ju verkligen alltid osäkra. För vi vet ju faktiskt ingenting om framtiden. Så varje gång jag numera kommer in till honom, han bara, high five, Mr. Insecurity! Och ingen annan fattar någonting. Och, så att jag tror, om man ska titta på vad är det vi behöver tänka på nu då? Efter sommaren, när hösten kommer igång, så tror jag vi behöver vara medvetna om att det är väldigt många chefer där ute som har lagt hela våren på att hjälpa andra, men som har glömt bort sig själva. Och som har suttit i evinnerliga möten online utan pauser. Man har suttit en timme i mötet med dem och pratat corona. Man har suttit en möte och sagt upp någon. Man har suttit ett. De här gått, de har från 8 på morgonen till 6-7 på kvällen. Det är bolag som har lidit fruktansvärt. Som har liksom i princip gått omkull. Det är många som går omkull. Egentligen så är ju alltså ledarskap, alltså chefen eller ledarens vardag, den har ju egentligen inte förändrats vad gäller det vi måste göra. Vi måste fortfarande ta de här svåra samtalen. Vi måste fortfarande vara fokuserade, leda, fördela arbetet. Bara det är helt nya förutsättningar. Och det blir också nya förutsättningar varje dag. Framförallt inom vården så kommer nya riktlinjer, nya direktiv varenda dag. Och det som jag tror att de flesta cheferna har fått en kontakt med, det är sin flexibilitet. Sin förmåga att någonstans tänka om, tänka nytt, tänka annorlunda, hitta alternativ. Och jag tror att det också har varit en kreativ process för väldigt många. Och har upptäckt att det här var faktiskt lite roligt. Så att jag tror inte man ska säga att alla chefer och ledare har haft det jättejobbigt i karantän. För jag tror faktiskt att det är ganska många som också har haft det ganska bra. Som har haft det lite skönt, har kunnat jobba i kapp, kunnat göra liksom tömma sina mailboxar och man är så. Så att jag tror att man är väldigt redo för, man är liksom bättre rustad för hösten nu än vad vi var hösten 2019, inför det som komma skulle.
Och att vi kanske som medarbetare också har en respekt för allting som de här cheferna har fått bära ansvar för att rädda företaget kanske överhuvudtaget. Att man också, liksom, där kommer man tillbaka till det kollektiva ledarskapet.
Oh ja.
Att vi tillsammans på ett annat sätt är ihop. Och det där tänkte jag också på, för det är kanske lätt ibland att man kommer tillbaka till den här till exempel dramatriangeln. Att man själv tycker att, ja men varför har de gjort så här för? Jag får inte. Och så, vad tycker du? Alltså det är väldigt intressant att se den här dramatriangeln. Jag ville plocka upp den för jag tycker att den är så oerhört bra.
Mm.
Att hellre då framåt hösten se, istället för att lägga det på någon annan, vad kan vi vara med och bidra?
Mm.
Vad kan jag ta för ansvar?
Mm.
Och bli en del i det kollektiva ledarskapet.
Mm.
Men det jag också tänkte på just om vi ska titta då framåt, det är ju att lite grann som vad jag också upplever i det som har varit fint den här perioden och som vi kan ta med oss framåt och som jag verkligen hoppas, för du pratade lite grann innan covidperioden så var det ju liksom en stress, allting har ökat på, tempot är mycket högre, våra kroppar är inte riktigt ämnade för det, vi har fått ett lite lugnare tempo. Jag har ju i mitt yrke kunnat jobba väldigt mycket även om jag varit sjuk. Nu när man skriver att jag känner mig krasslig så jag stannar hemma, absolut inga problem. Att man hjälper varandra, grannar emellan.
Mm.
Återigen, kollektiva ledarskapet kanske, fast i vardagen.
Exakt.
Vad ska vi göra för att behålla det?
En jätteviktig fråga. Jag har själv reflekterat över det här jättemycket. I min ungdom så levde jag i Latinamerika. Och när jag kom hem tillbaka till Sverige efter Latinamerika så hade jag en ganska lång sorg. Jag saknade saker från Latinamerika här i Sverige. Och jag kunde liksom inte sätta fingret på vad det var. Och det där har jag glömt bort. Den saknade jag. Jag var ju 16 år när jag kom hem från Bolivia liksom. Men så dök det här upp med karantänen och så plötsligt så började jag se de här lapparna på anslagstavlan. Hej, jag hjälper gärna till och handlar. Jag märkte på mina barn, min familj, jag märker på grannar mitt över. Hur vi börjar heja på varandra, precis som du säger, över häcken. En granne som jag aldrig har pratat med som helt plötsligt ställer upp och säger hej, hur mår ni? Och är genuint intresserad. Det kan ju också vara så att han var intresserad för att veta om vi var smittade. Men jag tror inte det. Utan jag tror att det finns en närhet. Och jag blev så otroligt glad för det är precis det här jag saknar från Latinamerika. Mm. För där finns det där. Och då tänker jag så här, vad är det som gör att det finns där? Jo, i Latinamerika, när jag då var Bolivia världens tredje fattigaste land. Liv och död var ju en verklighet. Och jag tror att det här har gjort att vi har fått en påminnelse om vad som är viktigt för oss. Vi har fått en påminnelse om att vi har mer resurser än vad vi kanske har varit medvetna om. Vi har blivit påminna om att vi är kreativa. Vi har tillgång till det här. Vi har blivit påminna om varandras betydelse. Så hur gör man då för att liksom komma ihåg det här? Och jag har inget svar på den, Kristin. Jag har faktiskt inget svar på den. Hur man ska göra mer än att hjälpa varandra och komma ihåg det här.
Mm. Är det kollektiva ledarskapet?
Och det är det kollektiva ledarskapet. Att verkligen genuint ta till sig. Vad är det jag har varit med om under den här tiden? Vad är det jag vill ta med mig? Vad vill jag lära mig av det som har varit? Av att ha fått tillbringa så många fina dagar med min familj. Jag har fått lära känna mina barn på ett nytt sätt. Jag har fått lära känna hon jag älskar på ett helt nytt sätt. För vi har tvingats att vara tillsammans på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har gjort tidigare.
Och jag har fått lära känna mig på ett helt annat sätt.
Exakt.
Det där var viktigt för mig. Mm. Att det var så viktigt, det visste jag inte innan. Mm. För jag såg det inte. Jag hann inte med att se det. Mm. Jag var ute och gick på Djurgårdskanalen. Och så möter jag en kvinna. Och vi går ju väldigt långt ifrån varandra. Och så vänder hon sig om och ler mot mig och tittar mig i ögonen. Och jag blir så, jag blir så lycklig. För det var som att få en kram.
Ja.
I de här tiderna när vi inte har kunnat krama varandra, så var det någon som bara berörde mig genom en blick. Jag hade inte sett det på samma sätt om vi hade kanske fått kramas och allting hade varit som vanligt. Mm. Men det lilla mötet tog jag med mig, för det var viktigt för mig. Det ska jag bära med mig. Och att vi försöker hjälpa varandra, som du säger, att komma ihåg de här sakerna som har varit bra.
För mig handlar om lärandet. Alltså, vilka lärdomar har vi dragit? Jag har varit inblandad i någonting som heter Newlight, newlight.org, som har varit med mig, Navid Modiri, Ashkan Fardost, Katja Brimell, Johan Roinanen. Jättehärligt projekt som har handlat om vad kan vi göra för att erbjuda klasser, utbildningar på sådana här utbildningar som inte har funnits tidigare. Lite nya grejer. Mm. Då var det en klass som hade genomförts, och då är det en kvinna som har varit med på väldigt många av de här olika klasserna ett tag, som sen skickade in ett mejl till oss där hon skrev: jag vill bara tacka er för att jag har fått vara med. Så kom en historia från henne som var att hon har alltså varit egentligen isolerad hela sitt liv tills nu. För hon är nämligen invalid. Men det var ingen som förstod.
Nej, just det.
Eftersom hon bara syns i skärmen så var det ingen som såg hennes rullstol. Så hon fick vara en person på ett sätt som hon aldrig varit tidigare. Mm. Och det där väcker någonting i mig som handlar om våra förutfattade meningar, såna här saker som alltså, hur ser vi varandra egentligen? Vad är det vi väljer att titta på? Och att börja se människan där bakom. Och jag väljer någonstans att vara naiv nu, men jag tror på människan, jag tror på mänskligheten, att det här har inneburit att vi har lärt oss någonting viktigt. Och jag tycker att som ett tips, eller som någon form av hur ska vi göra för framtiden, så tror jag att att vi behöver ständigt påminna oss om vårt lärande. Att inte tro att vi är klara. Kanske till och med ha en rutin. Alltså en gång varje vecka sätta sig ner och fundera på, så vad har blivit viktigt för mig den här veckan? Vad har jag lärt mig? Vad vill jag ta med mig? Och vad vill jag göra mer av imorgon? Att faktiskt ta ansvar för den.
Så som, min mamma sa, sluta aldrig vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Och den är ju så sann. Att våga vara lite nyfiken på det som, vad som gör att du kan må än bättre och bli än bättre gentemot andra.
Exakt.
Du är också en väldigt nyfiken person. Och jag tänker att varje gäst ska få säga någonting som de är nyfiken på. Och du skickade ett mejl till mig. Och det kunde ha blivit jättelångt, för du är nyfiken på så mycket.
Ja.
Det var att du var väldigt nyfiken på hur man kokar en potatis.
Ja, ja. Det är en livsgåta för mig. Jag ber om ursäkt. Men du skrev faktiskt det i mejlet, att jag fick ställa precis vilken fråga. Det här är ett aber. Mm. Det är fortfarande ett aber för mig. Och sen, jag har ju ätit fantastiskt god mat, och varenda gång jag blir serverad en riktigt magisk, god svensk potatis som är perfekt. Och jag har försökt återskapa det här hemma och koka långsamt. Jag har gjort allt, jag har ingen aning. Mm.
Jag tycker också just den där perfekta potatisen är fantastiskt god. Det gör det väldigt själv, och det har mer med skolan att göra, att man fick någon sån här kokpotatis med att den var skalad, men det var som ett skal runt. Så att jag insåg inte riktigt att det faktiskt smakar gott.
Jag har faktiskt hört av mig till några kockar, och jag lovar att återkomma om jag får svar.
Mm.
Jag ger mig inte, och det vet du, för nu har ju jag blivit nyfiken på hur man kokar en potatis.
Mm.
Så jag ger mig ju inte förrän jag fått informationen.
Mm.
Jag tänkte så här, det är säkert fler där ute som kanske så här undrar, vem, liksom, vad kan jag få tag på Alexander någonstans? Var hittar man dig?
Man kan googla på mitt namn, Alexander Holmberg, så hittar man till de olika sakerna jag gör. Men alexanderholmberg.se, där får man tag på mig.
Mm.
Jag kommer ut med en bok faktiskt i höst som jag har skrivit tillsammans med en journalist som heter Recept för livet.
Mm.
Som nu när vi pratar potatis, så är det faktiskt recept som är väldigt konkreta förslag. Alltså, som recept på potatis, det finns många olika recept.
Mm.
Och jag har tagit fram ett ungefär 50-tal olika recept för att hantera livets stora gåtor.
Oh,
som när man ska separera, eller man ska behöva hitta kärleken igen, man ska ta ett chefsamtal, eller man ska behöver motivera någon som inte vill bli motiverad. Så konkreta recept.
Recept för livet.
Yes.
Alexander Holmberg, och boken heter Recept för livet, och vi hittar dig på alexanderholmberg.se.
Jajamensan.
Tack för att du kom hit.
Tack för att du bjöd in mig, Kristin. Jätteroligt.
Efter intervju med Alexander fick jag tag på en kock, nämligen underbara Daniel Kue, som svarade så här: kallt vatten, potatis, rikligt med salt, en halv citron, några droppar olivolja. Koka upp och sänk så att det sjuder. Häll av, lägg hushållspapper på och sen lock. Då blir den fast, ljus, håller värme och magiskt god. Funkar på all potatis. Lycka till nu, Alexander, med att koka din perfekta potatis.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.